Thomas Bolme läser Coq Rouge, den första boken i serien om Carl Hamilton, av Jan Guillou.
Kulan hade gått in genom offrets högra glasögonlins, passerat genom ögat in mellan hjärnhalvorna och vidare genom övre delen av hjärnstammen och sedan vält vid anslaget mot skallbenet i bakhuvudet. Till följd av det senare hade det inte blivit något vanligt utgångshål utan snarare en krater i bakhuvudet. Och ungefär en tredjedel av hjärnsubstansen hade följt med ut i tryckvågen. Den kraftiga föroreningen kring glasögonbågen av sot och koditrester tydde på att skottet måste ha avfyrats på mindre än 2 decimeters håll. Det fanns inga spår av strid. Redan mördarens tillvägagångssätt skulle ha varit tillräckligt för att utlösa en omedelbar och mycket omfattande polisaktivitet. Men detta var i alla avseenden ett mord långt utöver det vanliga. De flesta mord som inträffar i Sverige, ett knappt 10-tal i månaden, är trista historier som inte i någon egentlig mening behöver klaras upp eftersom det handlar om bekanta som i berusat tillstånd slår eller skär ihjäl varandra, mer eller mindre av misstag. Eller handlar om mannen som anser att hans liv är slut och därför mördar sin fru och i värsta fall sina barn och sen ångrar sig just när han ska begå sitt självmord. Dessa mördare anmäler sig själva eller grips i regel berusade på platsen eller alldeles i närheten. De är förvirrade och djupt ångerfulla och kommer i drygt hälften av alla fall att bli betraktade som lidande av psykisk abnormitet, som är att jämställa med sinnessjukdom, som termen lyder, vilket leder till kortare eller längre vistelse på anstalt där så kallad sluten psykiatrisk vård tillhandahålles. De flesta svenska mördare befrias från denna vård inom ett års tid och längden på vården sammanfaller vanligtvis med mördarens sociala ställning. Mindre bemedlade anses så gott som undantagslöst ha behov av längre tids vård än bättre bemedlade. Allt detta sker med samhällets tysta medgivande och saken kommer aldrig att väcka uppseende utanför orten där mordet begicks. Men i detta fall var allt annorlunda, utom möjligen själva döden. Även döden annorlunda den här gången eftersom den inträffat omedelbart. Mordet hade ägt rum mellan klockan 7 på morgonen, den ungefärliga tidpunkt då offret lämnat sin bostad, och klockan 8 på morgonen, då han hittades i sin tjänstebil på Manillavägen på Djurgården, 340 meter från bron nedanför Djurgårdsbrunns värdshus. Offret hade alltså satt sig i sin bil och lämnat villan i Bromma, precis som vanligt. Därefter hade han åkt in till stan och plockat upp mördaren någonstans, och sen hade den följande färden slutat en bit in på Djurgården. Mordvapnet låg kvar i bilen, nedstoppat i dörrens sidofack vid passagerarplatsen i framsätet. Mördaren hade alltså suttit kvar efter skottet, möjligen för att torka bort fingeravtryck eller avlägsna andra spår. Så hade han stoppat ner vapnet i dörrens sidofack, rest sig och gått därifrån. Vapnet hade aldrig tidigare förekommit i svensk kriminalhistoria. Det var en 7,62 mm Tokarev M59 med 8 skott i magasinet. Det är ett standardvapen inom den sovjetiska armén. Rikspolischefen fick meddelandet när han satt i sin bil på väg ut mot Arlanda klockan 9:05. Vid nästa avfart beordrade han chauffören att vända och återvände med påslagna blåljus in mot stan. Klockan 10 prick hade han samlat en ansenlig mängd av sina underlydande chefer för konferens. Förutom de självklara i sammanhanget, ledningen för våld och span, fanns en grupp närvarande som mycket sällan brukar bli inblandad i mordutredningar. Men deras närvaro var högst begripligt eftersom den man som mördats tidigare på morgonen var deras kollega i det de själva kallade firman. Axel Folkesson var således fram till sin död polisintendent vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Vill man uttrycka saken mindre formellt kan man säga att han var en hög chefsperson.